Enligt en ny rapport så visade det sig att allt fler svenskar använder sån här GPS-spårning.
Ja, oh, det stämmer.
Ja, för att liksom kolla var ens partner är i telefonen. Hörde, jag undrar, Vega, vad gör Antonia Tarra just nu? Nej, jag sparar du ditt.
Nej, det är jättebra.
Var Antonia? Ja,
var alltså, Antonia nu? Jag tror att,
jag har kollat på min, vad heter det, mobil såklart, eftersom vi GPS-trackar varandra. För det är det enda rimliga i ett modernt förhållande.
Vad sa du?
Jag GPS-trackar såklart henne, för det är det enda rimliga i ett modernt förhållande.
Det här ska vi prata om idag.
Jag skojar. Ja, okay. Det är klart jag inte gör det. Men jag vet att hon förmodligen ligger i sängen ännu.
Jag går vidare till mitt ämne. Kirurgen bryter ditt ben, sätter in en metallstav och så drar kirurgen ut ditt ben millimeter för millimeter bara för att du ska kunna bli några centimeter längre. Jag pratar alltså om benförlängningsoperationer för allt fler korta män väljer nu att operera sig längre och frivilligt. Och det jag alltså ska fundera på är, hur reparerar man livskvalitet och självkänsla?
Mm. Otroligt.
Joel, du ska berätta om när du spelar garagepunk i kojan i Nykabi när du var teini.
Ja, det ska jag. Och inspirerad av den händelsen och den vaggan jag kommer från, så tänkte jag att jag ska gå lite utanför min bekvämlighetszon och prata om kommunalpolitik.
Nice.
Kommunalkulturpolitik. Jag tänkte att vi skulle undra när och hur en kommun ska stötta kulturen. Med Lex Raseborg.
Ja, eller liksom den mest kulturfientliga kommunen i Svenskfinland.
Ja.
Bra, då säger jag Vega, varsågod.
Tack så mycket. Ja, som nämnt, alltså jag tycker bara det är roligt att nämna att den här organisationen eller stiften som har gjort undersökningen heter alltså Internetstiftelsen.
Jaha, det finns en internetstiftelse.
Jag tycker det är kul bara i sig.
Just det.
Men det låter liksom, det låter som någonting Raseborgs kommun skulle kunna hitta på.
Ja. Faktiskt, ja. De var jättetidiga med modem.
De hade modem jävligt tidigt.
Ja, så de måste det sådär. Vem har det här? Vi måste göra en stiftelse. Vad heter det? Internetstiftelsen.
Men det låter så jävla ålderdomligt nu för tiden bara.
Ja, det gör det.
Men det de har gjort i alla fall är att de har gjort en rapport som kartlägger svenskas internetvanor och även hur svenskar dejtar på nätet. Liksom hur de har det i sina parförhållanden. Mm. Det finns tyvärr ingen rapport här i Finland som är motsvarande, så vi får helt enkelt uppehålla oss i mitt avskyvärda hemland, Sverige.
Faktiskt leta igår. Jag tänkte säga, det skulle vara intressant att se hur mycket vi
kontrollerar
våra partners, för vi är ändå kontrollerande folk i det där Finland. Men det där, vi har inte sådana här nymodigheter som internetstiftelsen.
Nej, ja, absolut liksom, vi kontrollerar våra fruar kanske, specifikt
kanske
i Finland. Ja, det säger nog magkänslan, men att inte vi riktigt har något kassi med de här rackerierna.
Nej, men jo, exakt, vi är sådana här bondtälpar.
Ja, att det är samma typ som skulle vilja kontrollera sin fru, får inte det där att funka på nallen.
Jag har liksom vuxit upp med att man har alltid fruar mellan nyrkin och spisen.
Ja. Yeah.
Förlåt, fortsätt Vega.
Jag fortsätter, det är ingen fara. Det är exakt så här det ska vara. Men jag tänker att vi ändå börjar för att kontextualisera det hela lite grann. Så ska vi, ni ska få gissa lite, för det är ju kul.
Mm-hmm.
Vi kan, alltså att vi ska titta lite på dating och sen kommer vi komma in på detta med GPS-spårningen. Tror ni att fler eller färre internetdejtar 2025 om man jämför med 2022 i Sverige när den här rapporten kom ut förra gången?
Hur många som internetdejtar?
Jag tror att det är fler eller färre. Har det gått upp på 3 år eller har det minskat?
Jag vet att det är färre som nätdejtar, för att jag läste också på Forbes. Jag kan inte tänka mig att Sverige skulle vara annorlunda än USA. Men i USA så hade nätdejtingen gått ner med 50%.
Ner då? Mindre?
Ja, ni har helt rätt båda två. Ja. Det har alltså minskat i Sverige från 27% till 18% av de som har frågats i den här undersökningen. Då.
Det är ju ganska mycket.
Det är det.
Det är ganska mycket. Och jag vet liksom inte, jag försökte tänka tillbaka själv när jag nätdejtade typ 2013 när Tinder var ganska nytt och sådär.
Oh.
Jag tyckte nog att det sög redan då.
Ja. Nej, men den är ju alldeles människofientlig. Alltså, kan vi prata real talk nu? De här apparna är helt människofientliga.
Ja, och dessutom vill de ju inte att vi ska träffa någon, för då minskar ju deras användare.
Alltså, jag menar, hela appens funktion är ju att få pengar, så de vill ju att du ska vara kvar på det. Ja. Då skulle de vilja att du ska hitta någon.
Och med din egen kropp som vapen mot dig. Ja.
Jag har tittat på en annan svensk undersökning. De har ställt ett påstående till unga mellan 13 och 19 år.
Mm.
Och påståendet lyder: målet med en relation är att hitta en person att dela resten av livet med.
Ja.
Hur många tror ni håller med?
Det tror jag är alltså 3%.
Aha, jag tror tvärtom. Jag tror att nästan alla tjänstgivare vill ha ett Så jag har pratat jättemånga. Det är så kul att jag kan det här. Jag älskar ju att alla generationer. Men ja, därför att de vill inte ha one night stands. Absolut inte. De vill inte ha lösa förhållanden. De vill hitta sin partner för resten av livet. Mm.
Va?
Alltså 89% håller med om det här.
Va?
Så en på 10 som inte tycker det.
Det förstår jag att de inte vill ha one night stands. Och det har de rätt i. Alltså, med goda orsaker så har de liksom... Men jag har en känsla av att Gen Z inte har den framtidstron att de skulle tänka sig att det finns en människa som är bra i 40 år.
Mm. Eller är det så att de vet att de kommer att dö helt snart? Så? Är det något krig kommer nu?
Alltså, Gen Z är ju den första generationen som på riktigt har i kroppen att man kan skiljas.
Ja. Hur tänker du då?
Alltså, när jag var liten och en kompis föräldrar skilde sig, så tyckte jag att det var lite katastrof. Eller sådär, oj, hur ska ni göra då? Ja, det är ett broken home.
Ja,
men Gen Z
vet
att alla Gen Z:ers föräldrar bor i olika lägenheter. Yeah. Liksom. Mm. Att de vet på riktigt att man kan skiljas. Alltså, de känner det i kroppen. Mm. Så därför tänker jag att deras förhållande skulle kanske vara i 30 år. Ja. Inte hela livet.
Alltså, kan det vara som Kia sa då? Att resten av livet är väldigt kort för
Gen Z? Väldigt alltså pessimistiskt
att det är så här, vi har 10 år nu kanske. Om vi ställer oss in i deras mindset, säg att ni skulle träffa er partner när ni var 19 och fortfarande ha samma partner, skulle ni vara lyckligare då än vad ni är idag?
Alltså, det är typ så som det är för mig.
Ja. Är det så?
Ja. Var jag 20 eller 21 då jag träffade min partner.
Och du är lycklig?
Ja, det är jag.
Men alltså, hur är det med dig då, Kia?
Nej, men nej. Alltså, om jag har varit ihop med någon sen jag var 20.
Ja. Nej, men inte att du har varit det. Men alltså, om kan du föreställa dig det?
Hade
det...
Räckade en nauro. Vad sa du?
Kan du föreställa dig det?
Nej.
Rollspela nu, Kia.
Nej, absolut. Okay. Att jag skulle vara ihop med någon sen jag var 19. Nej. Ja, det är spännande här nu. Alltså, Joel, det här är inte att dissa någon.
Jag har
väldigt många vänner som har varit ihop sen de var 19.
Alltså, jag hade ju min första partner som jag var tillsammans med när jag var 12 år gammal. Och vi höll ju så ihop tills vi var 19.
Va?
Mm. Men det är nästan barnarov.
Ja, det är nästan barnarov. Ja, hon var ju 23. Va? Nej, jag skojar!
Du var 13. Åh, det skulle vara så spännande. Vi skulle kunna gjort en film.
Jag spyr.
Nej, hon... Vad fan. Dumma Vega. Hon var alltså 13, jag var 12.
Ja.
Födda samma år.
Alltså. Sen var hon 20 och du var 19.
Ja. Då tog det slut.
Ja, crazy.
Det var nog på tiden.
Men de där åren får jag aldrig tillbaka.
Nej, de åren, de formativa åren, de kan du vinka hej då.
Men jag hade någon form av trygghet med den här personen. Och liksom, man lärde sig väl hur saker fungerar i en relation ganska organiskt genom att vara tillsammans just de åren.
Växa upp tillsammans.
Så kanske jag har gjort mig till en bättre partner.
Kanske det.
Idag, eventuellt. Men nu ska vi äntligen in på, vad heter
det? GPS!
Ja, nu jävlar kör vi igång GPS-spåret. Det tyckte jag var roligt.
Ja, det var du är cool.
Jag är så kul idag. Jo. Och det här blir då vanligare och vanligare. Alltså enligt den här undersökningen, Internetstiftelsens undersökning, alltså, så använder var femte svensk platstjänster i telefonen för att hålla koll på sin partner. Och bland personer under 35 år så kan var tredje person se var sin partner är någonstans. En på tre eller en på fem.
Wow. Båda de är höga.
Det är höga siffror, eller hur?
Ja.
Och så jag tycker det är ganska liksom uppseendeväckande, för jag har väldigt svårt att se mig själv GPS-spåra min partner. Det känns liksom helt bananas.
Ja.
Men är det något... Skulle du göra det?
Nej, jag är spårad för tillfället.
Du spårar för tillfället?
Alltså jag har någon gång, när jag har hämtat min sambo från hennes jobb, så har hon stått utanför dörren när jag kommer dit. Och så sa hon, jag såg att du var nära.
Alltså, det tycker jag är ändå ganska fint nu när du säger det sådär.
Eller skrämmande.
Eller skrämmande. Jag säger varje gång, det där är creepy. Hey.
Ja. Men alltså, varför har du gått med på att få spara?
Hon har väl lagt in min telefon i sin hitta min device-grej.
Ja, men alltså, you can say no.
Nej, ja, men vad fan.
Brukar du spara henne? Du kan ju spara henne.
Jag kan spara henne, men jag behöver inte. Nej. Men grejen är att skillnaden i den här relationen är att skillnaden mellan att hon spårar mig eller skillnaden ska vara antingen så spårar hon mig på telefonen eller så frågar hon var är då och så säger jag var jag är. Alltså det följer helt okej en sån logik av att jag ska ändå vara ärlig med var jag är. Sen om jag säger, nu vill inte jag att du vet var jag är, då måste hon ju lyda det då.
Men det blir det inte konstig stämning i förhållande om du mitt att säga att, hörru, idag ska du inte sen spåra mig.
För jag tänkte,
den här kvällen ska du inte veta vad jag är.
Ja, men det är bättre att säga det högt ut än att jag skulle tycka det i tystnad och sen så inte hon får höra det på sin telefon.
Men Vega, alltså, han blir ju GPS-sparad.
Ja, det känns...
Alltså, jag måste säga att jag tappade lite här nu.
Och det betyder att ni är GPS-sparade. Min sambo vet var ni är just nu.
Åh, fy fan.
Herregud.
Åh, fy fan. Du får vara med på distans nästa gång. Jag går inte med på sådana här.
Husarrest.
Det är så jag är jättenojig. Ja. Man får inte spara mig.
Nej, men det är det jag tänker. Att du är en person som inte skulle vilja vara med om det här.
Alltså, jag är ju sparad av mitt barn.
Ja, spårar, men sparar du ditt barn?
Jag sparar mitt barn. Ja. Och det måste jag säga, tycker lite obehagligt. Att jag ber alltid om ursäkt till honom. Ja. Förlåt, mamma, kolla igen var du är. Men kom hem!
Men vet du vad du, vet du vad du nu krattar för? Du krattar ju för att ditt barn kommer bli en sån person i vuxen ålder som kommer GPS-spåra.
Exakt, för är det inte så att alla de här barnen, och nu talar vi ju än om Gen Z, alltså ålder 20-30, har blivit sparade.
Ja, de har växt upp med det, så det är ganska naturligt för dem.
Det är så naturligt.
Mm. Och det är väl en, men det är väl en trygghetsfråga, Kia, för dig? Eller, alltså, varför skulle du annars spåra ditt barn?
Det är en trygghetsfråga för mig, men inte hjälper det ju om han är där och liksom köper peukko på Piritorget. Alltså att jag vet att han är där.
Ja.
Förstår du? Jag vet ju inte vad han gör.
Nej.
Jag har inte ännu satt en kamera fast på honom.
Nej.
Nej, det är ju någonting annat.
Det hade din flickvän säkert
bugga.
Gjort.
Jag är buggad. Jag har
du har en kamera att du som filmar.
Din barn har allt.
Vad Kia på sig där då? Skriva hon till dig nu. Kia har snygga kläder.
Säg hej åt Kia.
Vega har inte duschamärken.
Nej, men alltså, det är ju...
Tack.
Det är ju...
Low blow, alltså.
Jag älskar dig.
Ja, jag älskar dig också, men det var
jag
hårt.
Jag hörde det tvivla i din röst nu.
Jag tror dels att det är en sån generationsgrej. Vi växte upp med att mamma och pappa sa cykla hem från skolan då skolan är klar. Och så hade man en 10 minuters fönster av frihet där man nog cyklar hem. Men de vet inte var jag är.
Mm.
Och det, jag tror att vi är lite kära i den... den 10 minuterna.
Mm.
Medan
mm.
de nog visste exakt var vi var. Mm. Alltså inte spelar någon roll om... Alltså det är ju på 100 meter så när.
Mm.
Joel cyklar ungefär mellan skolan och hem nu. Och samma skulle det vara om de har haft en tracker på mig.
Mm.
Men jag vet inte om det... Alltså frågan är ju om yngre människor idag kan kommunicera på det viset att inte de ens behöver det.
Mm. För att, vad heter det nu? Kunskapsutjämna lite så... Så ska jag prata lite om hur det här fungerar i praktiken. Och vi ska sen komma in lite på nackdelar och andra aspekter och så där. Men jag läste en text i Dagens Nyheter som publicerades i relation till den här rapporten från Internetstiftelsen. Och där skriver en Isak Gröndahl om hur åtminstone en av de här apparna fungerar. Men jag tänker att det är en ganska generell bild av hur det går till och hur de är. Men det appen gör är att den kopplar alltså ihop din och din partners device.
Ja.
Och så ger man appen behörighet att se över också andra appar som din hälsoapp, din stegmätare och så vidare. Och sen är det bara att köra.
Så Joel har inte riktigt gått riktigt många
steg. Du har inte gått hela
idag.
Vägen.
Kunde...
Ja, nej, men att man kan kolla att jag har gått 3000 steg och jag skulle behöva komma upp i 10 000.
Ja, din sambo bara säger, men att
Joel, nu har du gått
7000.
Du har gått för lite idag.
Vem hjälper den informationen?
Nej, no, inte vet jag.
Ja, men kontrollbehov. Det här handlar ju om kontroll.
Ja.
Ja.
Det är liksom Jeffrey Epsteins.
Det är orwellskt.
Ja, det är
orwellskt. Det är liksom jag tänker också så här, att så tänker jag avslöja att Joel har försovit sig idag. Ja. Vet din sambo om det?
Nej.
Men
hon hade app, men hon hade inte tillgång till din app. Jag tänkte så att hon skulle säkert veta när du har stigit upp.
Hon säger min hjärtrytm om jag sover.
Alltså, ja. Mm. Och hon har kollat sig. Och då undrar jag så här, vad pratar ni om på kvällen då? För jag menar, det är annars kul att berätta vad man har gjort på dagen, men hon vet ju allt om dig den.
Ja.
Tänk att du blev den här.
Det här är hemskt, tycker jag. Stackars Joel.
Men det är också bra exempel för frågan om hon tittar.
Ja.
Alltså om hon sitter i sin telefon och tittar. Var är han?
Det är sjukt det är.
Jag tror inte att hon gör det, nej. Nämligen.
Vi hoppas
det. Jag tror vi har den där connectionen från någon festival eller någonting. Hon ska hålla koll på vart jag får eller sådär. Sådär, som att dela location.
Ja,
men that makes kind of sense om man är på ett sånt ställe. Att man kanske behöver hitta varandra. Yep.
Sen har inte stängts av.
Det har bara varit kvar.
Ja, men så det kan liksom, en sån trygghet. Men jag tror inte att hon sitter och tittar.
Nej.
Jag vet ju inte.
Vi hoppas.
Ja, vi hoppas.
Men vi hoppas det.
Hon får göra det.
Men det du kan göra också är att följa din partner i realtid. Man får i den här appen som den här, vad heter det, Isak har använt, så kan man också få notifikationer om sin partner behöver ladda sin mobil.
Jag har ju så här problem. Jag vet inte.
Ja, det är sant.
Det påminner om toabesök.
Ja, och sen kan du då skicka ett meddelande i appen. Ladda din mobil.
Nej, men, alltså, jag brukar få så här meddelande. Alltså, jag har ett sånt fel nämligen. Och nu blir det här jättelångt.
Sen,
vi måste
sälja. Ja, men jag ska runna på sen.
Jag måste bara berätta det här för det är spännande. Alltså, jag vet inte om ni andra har det, men jag måste alltså alltid ha nästan 100% laddat. Ja. Är ni såna?
Nej.
Det är något fel i mig.
Ja.
Men när människor så skickar ibland till mig så här screenshots. Så ser jag hur lite akkurat.
Den där röda akkurat.
Nej, jag får så här, ja. Jag får migrän. Jag måste gå hem från jobbet. Jag bara, har du inte laddat din telefon? Och, och gud vad skönt när jag ser att någon börjar ladda sin telefon då. Ja. Om jag skulle följa nu Joel. Jag tycker vi tar Joel. Alltså.
Ja.
Han är ju den vår syndabock.
Mm. Ja.
Så skulle jag liksom bli jätte så här lugn. Nej, gud du nu laddar han. För tänk om din telefon skulle ladda ur sig. Då kan inte en sambo ju faktiskt veta var du är.
Nej.
Man kan stänga av sin telefon ju.
Det kan man göra.
Du kom ju på det.
Ja, så att om du är ute en kväll och inte vill att din partner ska veta exakt vart du går så kan man bara stänga av.
Joel,
om man behöver en telefon i alla fall så får man ju skaffa en sån burner från en kiosk. Alltså, gå
full drug dealer. Ja, man hittar ändå din telefon.
Ja. Ja, man behöver ju telefon. Ja, bring back burners. Man behöver ju telefon för en massa saker.
Är det, förlåt, nu ska vi inte gå in på tekniska detaljer, men även om din telefon är typ på flight mode så tror jag att man med den här GPS-spaningen måste man väl kunna.
Det är möjligt, ja.
Se dig ändå. Så du kan inte gömma dig.
Nej.
Yep. Men vad heter det? Vi ska nu rulla på lite. Mm. Så nu försöker jag hålla lite högre tempo här så ser vi var vi landar. Men, ja. Men varför vill man då utsätta sig själv och sin partner för det här? Alltså, vi var inne på det här med trygghet och säkerhet som jag tänker är en stor anledning att man vill ha.
Liksom.
Precis som att man vill ha koll på sitt barn så som du har, Ikea.
Mm.
Men det är såklart ett stort fenomen bland Gen Z's och att det i deras värld också är ett tecken på att relationen är seriös. Alltså det är en kärleks liksom. Så det är en del av deras kärleksspråk.
Det är som att digitalt hålla handen.
Vad fint, där har vi titeln på avsnittet. Men vi ska prata lite om nackdelar och risker med det här enligt mig lite så här halvsjuka beteendet då.
Ja.
Tycker jag att det är.
Det får stå för dig.
Det får stå för mig.
Kan du riktigt tycka? Mm.
Men det känns ju, alltså för mig känns det integritetskränkande alltså att ha det här så här i våra parrelationer. Och jag funderar också på om vi inte fastnar på något sätt i varandra och blir liksom en ännu mer ihoplimmad enhet som så här utraderar vår självständighet och frihet. Att man liksom hela tiden är i ständig kontakt med varandra.
Mm.
Att digitalt hålla handen. För ibland vill man ju inte hålla handen.
Nej.
Ibland vill man släppa loss lite. Sen tror jag liksom på något sätt att om jag skulle göra det här med Antonia då, att jag skulle, vad heter det, känna typ avundsjuka och oro om jag gjorde det. Och typ få FOMO. Att typ säga att jag ligger hemma en kväll och hon är ute och så kan jag få kolla på min app att hon nu har gått till Siltanen och sen går hon till den där baren och sen går hon till det stället.
Ja.
Jag skulle nog känna mig ensam.
Jag tror att ju flera parametrar man får i den där displayen, desto mindre, alltså ju mindre information vi har, desto mer fantiserar vi själva. Hon gick dit, det betyder att hon hånglar med någon där. Men om jag får pulsen så kanske jag kan se att nej, men det är ganska chill, då kanske jag har något vanligt samtal.
Hon hånglar dit för
pulsen upp till 120.
Ja, men sen räcker inte det. Sen kan inte man veta alltid med pulsen, så man behöver kanske just en videofeed eller en audiofeed eller små såna haptiska signaler. Alltså den där kontrollen är aldrig riktigt mätt, tror jag.
Nej.
Jag är helt nöjd, som spårad, är jag helt nöjd med att bara location.
Ja.
Jag ska inte gå mer på något mer.
Men jag tänker att det känns bara som ett recept för hjärnspöken.
Typ. Ja, exakt. Ja, det är det.
Men sen å andra sidan alltså, tror jag ju faktiskt att liksom, jag har en jätteallmän information till Silicon Valley. Mm. Jag tror nog att de sparar mig. Alltså. Och sen alltså, det jag funderar mest på är kanske det att fy fan vad smarta de är. De får så jättemycket information om oss nu med den här GPS-spaningen. Hitta på att det här är något som en generation behöver.
Ja.
Skriver internetstiftelsen i rapporterna, åh det här är så bra. Och så blir alla sparade och de bara skrattar hela vägen till banken, de där miljardärerna. Ja,
de har det toppen.
De har det toppen. Ja.
Men då ska väl jag göra någon form av motaktion här mot dem. Alltså mitt råd, eller min knorr på grisen om vi så vill, som lite självutnämnd relationsexpert idag. Så det här går även till dig Joel.
Okay.
Använd inte den här tekniken.
Nej.
Om du som lyssnar gör det just nu, radera appen. Jag tror livet kommer bli roligare utan att du lägger ner massa tid på att följa din partner genom livet. För det kan du göra på andra sätt. Släpp den digitala handen och lev lite.
Okej. Okay. Det där i den nya filmen The Materialist. Ni vet den romcomen som kom på sommaren med Pedro Pascal, ja. Dakota Johnson.
Ja, just ja.
Mm. Det, alltså, det handlar om en det där så här superframgångsrik matchmaker heter Lucy. Och hon jobbar då med att para ihop folk utifrån siffror och fakta. Och, det där, och så träffar hon Pedro Pascal. Mm. Mm. Och det där, det bryr jag mig inte så mycket om. Men i den här filmen finns det en scen. Där Pedro Pascals karaktär, och så här viktigt att påpeka att det är inte Pedro Pascal själv, utan karaktären i filmen, vilket gör det ännu värre faktiskt, ja. Tycker jag, har gjort en operation. Och den här operationen är en benförlängningsoperation.
Det gör typ ont i mig när du säger det.
Ja, jag hörde, jag sa hur du knyckte till. Han vill förlänga benen och öka sin längd med 6 tum, och det är alltså 15 cent. Oh! Det är ju ändå liksom... Det... Jag håller i en kaffe, så här, termos. Är det här 15... Fem... Nej.
Det där är typ 20 cent. 20. Alltså man hade ju, i skolan hade man ju 30 cents linjaler. Just de det. Stora var 30 cent. Ja. Så en halva det. Hör det jättemycket.
Ja, det är mycket.
Ja, det är ju jättemycket. Okej. Okay. Vega och Joel, spelar längden någon roll?
Nej.
Inte gör det. Alltså, på vilket sätt spelar längden någon roll? Du måste precisera lite här för att jag ska kunna svara på det.
Spelar längd...
Har det är klart längd spelar roll. Det gör det väl?
Ja, det gör det.
Mm. Ja.
Jag är själv ju en short king.
Mm, du är en short king.
Jag är 172 centimeter lång. Mm. Och det tror jag att det, jag tror att gränsen är typ 175 för vad som sen blir sådär...
Medellängd.
Kort. Mm. Ja. Ja, medellängd tror jag.
Nej, just det. Det är, no,
men det är typ någonstans där. Alltså kanske medellängden är lite högre.
Ja.
Men alltså de har pratat med folk. Jag och Vega var på en fest här i helgen.
Mm.
Och gjorde en lite sån snabb gallup med folk. Ja. Har de gränser på folk som dejtar? Ja. Vad är liksom minimi? Ja. Och folk sa liksom 180.
Mm. Nej, men alltså är det så här medellängden 180 för män och 170 för kvinnor typ i Finland?
Ja, medellängden i Finland för män är exakt 178 centimeter.
Ja. Att du kollar det här?
Nej, jag vet det här.
Du vet det.
För att jag har manliga vänner som oroar sig för sin längd.
Ja. Hur lång väg är du?
Jag vet inte exakt. 180-ish.
För jag är 160, jag säger 165, men jag är bara 163. Men jag tycker jag måste ljuga.
Mm.
Jag är ju jättekort.
Ja, det är du. Men det är inget man tänker på för du har så stor personlighet.
Ja. Stora tissar. Men det där, tyvärr är det också så att det inte spelar lika stor roll för kvinnor som för män.
Nej, det skulle jag säga också.
Men jag vet inte, jag kanske bara säger det. Men,
alltså,
nej, men,
hur långa de, alltså att män inte bryr sig lika mycket.
Har, det är värre för män att vara korta än för kvinnor.
Ja.
Så är det väl.
Inte en relativt sån, en ganska allmänt könad grej att tjejen ska vara kortare.
Ja.
Ja.
Och så tjejer vill ha en längre... snubbe, ja, alltså i heteroskopet.
Ja.
Så helst ska killen vara 185 och tjejen ska vara typ 168 eller någonting.
Ja.
Och då är
idealet.
Ja, och det är idealet. Och att oavsett hur långa de är så tjejen är i alla fall kortare.
Mm. Att tjejen får inte vara längre.
Nej, men jag tror verkligen att det här också är någon form av påhittad norm. Alltså jag vet att jag har pratat med till exempel tjejer som när de dejtar killar är det viktigt att personen som Joel är inne på är längre.
Mm.
För att vi har blivit uppfostrade så i det här samhället att det ska vara på det viset. Men dejtar man en tjej sen istället så är längden helt den spelar ingen roll överhuvudtaget.
Precis. Mm. Nej, så har jag också förstått. Ja.
Nu slutar vi, för det är egentligen inte det här jag ska prata om, men jag måste ändå bara säga så här. Vet ni vad man kallar killar under 180 centimeter? Kompis.
En vän.
Okej, jag hittar lite till vitsar på flashback. Vet ni vad man ska göra? Så om du har en kompis, gärna en man alltså, som är kort, och sen ska han, så ska han ha en sån här, kanske ett tal på någons bröllop. Då kan du ropa så här: ställ dig upp!
Vad fan?
180 är så lång.
Det är så lång.
Jag tycker jag, alltså, eller så jag som är 172, jag når det mesta.
Hej, det där, det är faktiskt så att korta män har börjat operera sig för att bli längre, så det här är allt som vi håller på med här är liksom inget skämt.
Det är riktigt, det är verklighet.
Och det de gör är att de går till en kirurg och så säger de sådär: hej kirurgen, laga mig längre, och så lagar kirurgen dig längre. Och då har ju förstås säg.
Nej, men visst är det här, alltså jag bara undrar, det här kan vi inte göra i Finland, eller hur?
Det är klart du kan göra det i Finland.
Kan du göra det i Finland?
Jag har nya barnsjukhus, alltså nu kan jag inte...
Men av kosmetiska skäl?
Nej, det kan du väl kanske inte.
Jag tror inte att du kan det.
Men det är klart att du kan operera dig längre i Finland.
Och man måste kanske ha ett argument för varför det ska vara bra för din hälsa eller ditt liv annars kanske.
Ja,
Ja. Jag tycker det låter som att terapi är nödvändigt istället.
Det är alltså, ja, alltså med privata kliniker i bland annat Tyskland, Turkiet, Indien. Mm. Kan du tänka att man åker till Turkiet för länge? För det är inte dit man åker och gör allt liksom.
Ja,
man
inte har man lasar till ögonen får man ju i Turkiet traditionellt.
Alltså, tänker man vågar. Så går med sina, alltså ett enda vet jag jättemånga som åker till Turkiet och inte vet jag jättemånga. Jag vet män och kvinnor som får till Turkiet och lagar nya tänder. Jag tänker så bara, hur vågar ni? För tänderna, det är jätteviktigt. Nåja. Men då har man ju märkt så här, det här så kosmetisk längdkirurgi, that's money liksom.
Ja.
Så man marknadsför de här operationerna med att vill du ha ökad självkänsla?
Yes.
Mm. Alltså det vill säga, min fråga var ju så här, hur reparerar man livskvalitet och självkänsla? Så här.
Mm.
Ja. Man lagar, om du är för kort, så lagar vi dig längre. Och det där, jag läste
men
det.
Men är du för lång, så kapar vi.
Så kan man väl kapa.
Kan man vara för lång?
Inte.
Kan, ja, det säger Short King.
Ja.
Kan man vara för lång? Ska det vara namnet på den här podden?
Ja, kan man vara för lång?
Kan den vara för lång?
Oj!
Ja, ja, ja. Ha, tänk på att jag ska vara sån här.
Ja.
Det där, jag läste i varje fall i SvD, Svenska Dagbladet, att en sån här operation kan kosta upp till förstås 100 000 och det är jättedyrt. Det är sjukt. Och det där, då hade SvD pratat med 4 norska patienter som hade betalat för operationer utomlands. Mm. Och de hade då förstås måste ta ganska stora lån för att finansiera de här ingrepperna. Och en kunde knappt gå när han kom hem. En annan satt i rullstol. Och de andra hade inte fått någon eftervård som krävdes för den här. Det är ju ett superkomplicerat ingrepp.
Ja, ja.
Så det där, nu undrar ni förstås att hur går det till?
Ja.
Ja. Mm. Det ska jag berätta. Men först ska jag berätta att vem uppfann den här tekniken? Och det där, man behöver inte titta långt. Det var Gavril Litsarov, en sovjetisk läkare. Och det här var alltså en bieffekt av hans arbete med att lappa ihop handikappade krigsveteraner efter andra världskriget. Underskatta aldrig sovjetisk läkarkonst.
Nej.
Lär vi oss här nu. Metoden har förstås förfinats, men tillvägagångssättet är i grunden detsamma. Och nu måste jag säga då, att om ni är jättekänsliga så kan ni kapa era öron
det här, jag
med en kniv.
Det här känns jobbigt just nu.
Den här metoden heter callusdistraktion och det handlar om att läkaren faktiskt sågar av lårbenet på patienten. Och inne i operationssalen så väntar följande verktyg. Hammare, mejsel och borrar. Först så måste benet borras och hamras igenom. Om igen hamrar man. Så här, tills det går av. Sen fäster man så här metallstänger i brottytorna och så spänner man liksom fast allting. Och sen sätter man en 24 cm lång teleskopisk märgspik in i benet. Den skjuts in i benet. Mm. Och den här pinnen styrs med magnet. Så läkaren kan styra den lite.
Ja.
Och så 4 skruvar håller den på plats. Och sen kan den dras ut 8 cm, så, alltså på 80 dagar då. Så sen börjar processen. Mellanrummet i benet ökas med 1 mm per dygn. Ben, muskler, nerver, blodkärl och hud får växa i kapp långsamt.
Så det är bara,
det är liksom ditt eget.
Det är bara lårbenen man stretchar.
Man stretchar ut det. Och det här pågår i cirka 80-100 dagar. Resultatet är att patienten kan bli upp till 16 cm längre. Tack Sovjet.
16 cm längre.
Inte ganska fascinerande ändå. Och sjukt.
Jag ska vara 1,88.
Ja.
Alltså snälla
Joel.
Så att försvinner. Det är bra att vi har GPS-spårningen på när vi ser att
nu är han på väg till Turkiet.
Han var inte i Turkiet. Som är med rullstol. Med ett ben bara. Ja. Alltså jättelångt ner.
Varför är det så billigt? Hur kan det vara så billigt i Turkiet? Billigt. Men jag testar ändå som visar att det hälften är billigare för det bara ena ben.
Vad kan gå snett?
Ett ben, de missade jag båda.
Ja.
Alltså, men, jag tänker bara på Macchiarini nu. Alltså, ni kommer ihåg alltså, plaströrssnubben.
Han som satt i PET-flaskor i halsen på folk.
Ja,
så dog de.
Just det.
Det där i Norge, och det här måste jag säga att det enda det sjukaste av allting är att i Norge diskuterar man nu om sjukvården ska erbjuda operationer till kortväxta män utan diagnos. Alltså kosmetisk. Mm. Alltså att man har kosmetiska problem och då är man så går man till staten och säger att jag mår bara så jävla shit för en short king.
Mm.
Make me liksom en long king. Och så säger de, ja, det gör vi gratis. Med oljepengar.
Oj, Norge. Alltså.
Gratis?
Norge, ja, alltså att det här ska ingå alltså, i vården. Det ingår i vården. Nej, det här, det är inte en, alltså, det är därför de här SvD har varit och intervjuat norska patienter. För tydligen är det så att i Norge vill man vara helt jävligt långt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Mm. Men jag menar, för om man tänker också, jag har funderat på det här att i Norden är vi ju ganska långa. Finnarna är inte så långa. Nej. Så du har ändå helt tur att tänk om du skulle bo i Danmark. Där är de längre.
Ja, Holland.
Eller Holland.
Det är ju någon sån här medellängdare på riktigt 1,92 eller något.
Ja, men i Holland så träffar jag ju aldrig någon. Jag träffar bara så här nappan. När jag kom kring i Amsterdam.
Var det ett vettigt samtal?
Gå in i Red Light District. Men i varje fall, då vill jag fråga av er så här. Mm. Nej, ja, för alltså, det att man alltså diskuterar då om man ska erbjuda sig operationer till kortväxta män då, så det är ju konstigt. Ska det vara offentlig vård? För att i Finland får du, det här pratar du helt kort om, Vega, men alltså du får operera benen.
Okay.
Du behöver bara en diagnos. Så är det klart att alltså, om du har ärftlig kortväxthet, men det här liksom utan diagnos, så kan du få offentlig vård.
Men finns det någon, har du stött på någon gräns? Alltså så här, säg att du upplever dig själv som jättekort, men du är faktiskt en 80.
Ja. Mm-hmm. Alltså, det är jättekonstigt om du då ska få vård, ja, offentlig vård.
Precis.
För att bli då 195.
Ja.
Det
eller
har
206.
Ja. Ja. Jag vill bli ännu längre. Ja. Så vet ni så här, när människor så här börjar operera sina tissar och de blir bara större och större.
Ja,
och man blir bara längre.
Mycket vill ha mer, som det heter.
Ja, mycket vill ha mer. Less is more.
Less is more.
Hörrni,
jag tänker också på, alltså, där på mig när jag tar alltid upp det här, jag är väl kanske Svensk-Finlands kulturella expert på incels, men ännu om incels. Det här påminner jättemycket om hur snacket, i alla fall då jag forskade, gick till på de här forumen. Alltså, jag är, de räknar upp då vad som gör den till en incel på riktigt för varandra på de här forumen. Jag har autism, jag har dålig hårväxt, jag är så här lång, jag väger så här mycket och sådär. Och längden spelar alltid, kom alltid upp. Och det fanns inte riktigt något. Den här listan på orsaker varför man inte får ligga blev som ett bevis på att det är över för mig.
Livet?
Ja, alltså jag kommer in, det här är varför jag aldrig kommer få ligga.
Ja.
Så man delar med sig åt varandra om sin hopplöshet. Vilket gör den här forumen lite fina typ. Eller sådär, det finns någonting vackert i det. Men oavsett så...
På ett creepy sätt.
Alltså. Mycket creepy sätt. Men det här påminner om det på det viset att det skulle vara helt kört om man är 169 lång. Alltså det hoppar över, det hoppar, på samma sätt som incels gör, så hoppar den här norska policyn över den här tanken att man kanske kan börja älska sig själv typ.
Ja, att ska vi börja andra änden liksom?
Ja, alltså bara det gör det lite tassigt, att det här är exakt sådär, tänker incels. Att, är inte Norge vettigare så?
Men det är liksom, jag tänker också, alltså som transkvinna, att ha haft kroppsdysfori, alltså det är ju fruktansvärt liksom. Och det kanske är det de här männen upplever då. Att det ändå är någon form av kroppsdysfori det handlar om. Men det känns ju som att man borde, jag säger det igen, är inte terapivägen att gå?
Ja.
Det finns väl någon så här height premium, alltså ni vet så här, alltså att män som är långa får bättre jobb, snyggare kvinnor. Alltså ni vet också så där som att snygga kvinnor går det bättre, enklare för.
Ja. Det går väl bättre för snygga människor överlag?
Snygga
bara.
Människor, man behöver inte säga, man behöver inte känns.
Nej.
Och det finns här. Flera långa överrepresenterade i chefspositioner och sådana grejer. Ja.
Och män.
Och
det där, men om vi tänker så här, rimligheten är att vi då tydligen lever i en kultur där det är helt okej att staten ska understöda sånt här, så frågar jag, vad annat kunde de understöda då? Kommer ni på något så?
Ja, resten av incel-listan. Att man löser man får hjälp med autism och man får hjälp med sin vikt och man får hjälp med, kanske man får en kvinna åt sig att ligga med. Alltså
prostitution?
Ja, jag sätter det i samma.
Statlig alltså, prostitution?
Ja, jag tycker det är lite så. Jag sätter det i samma kategori alltså. Om inte vi ska lösa det där själv, så ska staten lösa det, och då har man en massa problem själv som har med liksom samhället, zeitgeist, en kulturell syn på kroppen. Om staten ska gå in och hjälpa med den, så finns det en massa olika problem.
Det där du sa det här med att gå ner i vikt, så Ozempic, bantningsmedicinen, är ju någonting som jag vet att i Sverige har man alltså helt nyligen gett en kvinna rätt till ekonomiskt stöd. Alltså att staten ska det kosta. Ozempic.
Just det.
Och det här funderas ju på i många länder. För Ozempic är ju liksom en sån, alltså life-changing medicin mot både sockersjuka och obesitas.
Ja, no, alltså jag tänker på en helt sjuk grej som staten skulle kunna göra. Det skulle vara understödja kulturen.
Sluta.
Det hade varit helt bizarrt.
Nej, så det kan jag inte tänka. Det där, sluta. Brazilian butt lift.
Start funding the arts.
Ja. Nej, sluta. Det tar så mycket till plats här onödigt. Men ja, BBL, tycker ni det kunde vara någonting? Har ni sett Cardi B's rumpa? Den är jättestor.
Jag har sett den.
Den är lite för stor.
Den är lite för stor, ja. Nej, men verkligen. Det är väl i samma fora. Men
vita tänder. Alltså det här tänker jag jättemycket människor har ju nu för tiden vita tänder.
Ja.
Skulle inte staten kunna understöda det?
Det tycker jag, för jag skulle jättegärna ta emot det.
Det skulle jag också.
Ja. Eller veneers. Har ni hört om veneers? Det är det sjukaste jag har varit med om.
Det låter som att man tapetserar tänderna.
Så det är tunna skala porslin eller plast som man ska sätta. Så jag har ju så jätteojämna tänder, så man ska sätta dem dit.
För att jämna till?
Ja, så blir man snygg. För att snyggare smile.
Ja, jag skulle bara vilja ordna färgen.
Ja. Ja, ja. Kunde inte finska staten nu?
Det känns helt rimligt.
Och Petteri Orpo.
Ja.
Du som sparar nu så hårt.
Jag sitter här och möter min egen socialism lite. Jag undrar om staten, för jag tycker överlag att staten ska ge sig med nästan allting. Typ.
Aha. Men, också förlänga män som är korta.
Men inte. Jag vet inte riktigt varför. Varför inte? Allting som kostar som vi ska göra skulle jag vilja att staten skulle hjälpa med.
Medborgarlön kanske.
Ja, ja, det så får man ta sin längdoperation om man vill med de pengarna. Liksom.
Exakt.
Men nu ska jag avsluta.
Jag gör det, Kia.
Välkomna hit till min operationssal. Jag är kirurg. Men jag är också den goda fen som uppfyller ett önskemål. Jag har tre alternativ och ni får välja då ett av dem. Ska jag liksom, ja, ni får välja vilken av de här tre skulle ni gå med på. Mm. Jag ska bleka ditt anus. Mm. Jag ska färga ditt hår med henna. Mm. Eller förlänga era ben. Vilken skulle ni välja av de här tre?
Blek mitt anus omgående.
Hela tiden.
Ja. Omgående.
Konstant. och Joel.
Henna.
Du tog inte benförlängning?
Nej.
Okej, okay, bra.
Jag är nöjd så här.
Men vad, vi måste ju vända frågan till dig, Kia.
Färga mitt hår med henna.
Ja.
Ja, gärna rött. Okej, varsågod Joel.
När jag var en yngling i Nykarleby i Österbotten så fanns det en ungdomsgård i varje liten by. Som minns jag i alla fall. För jag var aldrig bjuden till de där festerna eller var modig nog att åka dit, men jag vet att gänget höll till där ute på landsbygden, för jag är då från centrum i Nykarleby och så finns det en massa olika små byar med varsin ungdomsgård. Och föreningar fanns det så det ruttna om det, käppjumpa, syjuntor, körar erbjöds via Arbis, och på de olika montrarna i landsbygdsmuseerna ritar skolbarnen kön i dammet. Det gav oss också, från kommunen gav det oss ett gammalt hus helt mitt i stan vid torget för oss unga att hänga i. Och de kallade kojon. Alltså kojan. Men kojon med två ån.
Yes.
Och jag spelade min första keikka där med mitt garageband. The Hyllning hette bandet.
The Hyllning.
The Hyllning.
Ett bra namn på
bandet. Var det punk?
När det var indie försökte vi spela. Och lite hårdare från indie.
Finns det inspelningar, Joel?
Ja, det finns en som vi faktiskt fått i någon studio och spela in en egen låt. Men från Okejkor tror jag inte att det fanns.
Kan vi lägga upp den på något sätt i tiden? Den låten?
Det ska, lite överraskande royalties. Ja. Sådär. The Hyllning börjar tjäna pengar för att spela.
Vad heter det? Och det heter Kojan.
Kojan, ja.
Kojan.
Vi spelar Killing in the Name of Rage Against the Machine som första och sista låt. Vi spelade den två gånger.
Alltså, det är så rätt.
Ja, för den var
vi gjorde
den helt enkelt bra. Och vi spelade då inför en mycket exklusiv publikskara, 10-15 och sådär. Det var jättelitet hus. Men det till exempel har jag fått från min kommun. Hur har er hemkommun hjälpt er kulturella bana, om den har hjälpt alltså?
Alltså, det har nog varit jättelite i Sundsvall där jag kommer ifrån.
Ja.
Alltså vi hade ju ungdomsgårdar också, men det var inte, jag hängde inte heller där. Eller var det så att du hängde på kojon, men annars inte.
Nej, sen kanske jag var på typ församlingshem. Jag hade såna här ungdomskvällar, men jag cyklade runt i stan mest.
Men det som fanns var ju alltså kulturskolan, som var ett nationellt, alltså nu, eller är väl fortfarande, finns nationellt i Sverige.
Mm.
Där man då kunde få lära sig spela instrument till exempel, eller dylikt. Men alltså de hade redan då, alltså jag är född 92, så alltså redan när jag var i 12-13 års åldern så var det så få platser. Och idag är det liksom, den finns inte i Sundsvall längre överhuvudtaget. Ja. Men det är svensk kulturpolitik.
Ja.
Mm. Och det är nog värre än vad det var i Karleby, höll jag på att säga.
Ja, det tror jag faktiskt. Det har stramats åt där.
Det har stramats åt satan. Men vi hade ett kulturmagasin som understödde mig och mina töntiga kompisar när vi skulle ha diktuppläsningar.
Åh fan.
Ja, vi hade poesikafé när jag var 16.
Ja, bara en sån sak, ja.
Ja, så att bibliotek, tjänster.
Ja. Sen några rum.
Jo.
Det är det man behöver.
Third spaces.
Mm. Exakt, där man kan mötas och göra vad man nu känner för att göra.
Ja.
Mm. Så lite möjligheter fanns det, men inte mycket.
Ja.
Hur har Pörte stött dig?
Ja, hur har Pörte stött mig? Jag tycker väl att man ska väl vara lite äldre. Jag flyttade ifrån när jag var 13. Så vi tänker ändå så här 15. Alltså högst är det gymnasiet.
Kanske.
Är det då man...
Till exempel.
Det är väl rimligt att det händer då, ja.
Mm. Det där, känner ni till den karismatiska profeten Ior Bock?
Japp.
Ja, jag var hos honom.
Förlåt?
Jag skojar inte. Det är där spenderar jag. Nej, men jag... Alltså, du vet inte vem Ior Bock är.
Nej.
Han påstod sig att hitta ett, vad heter det, Hakkarainens tempel.
Nej, Lemminkäinen.
Lemminkäinens tempel i Sibboskogen. Och drev igenom en utgrävning som pågick i 2 år och sen fanns det ingenting där.
Alltså, och han heter Ior.
Han heter Bror Holger Svedlin.
Va?
Ja,
han heter inte Ior Bock.
Nej, han heter inte Ior Bock. Och han liksom, alltså, var egentligen en guide på... alltså han blev sen mördad. Han är en alltså en kulturpersonlighet.
Oh.
Och det där, han gick in i myternas värld.
Mm.
Alltså, han var en sån märklig hippie som trendade på 90-talet, ska vi säga så.
Ja.
Han bodde ibland i Goa. Googla honom, han är en karismatisk kille. Mm.
Jag ska googla honom när vi är klara här.
Mm. Och det han gjorde var att han hade så här fest där på sitt sommarställe i Gumbostrand.
Oh.
Den är från 60-talet. Alltså det är inte som att jag är född på 60-talet. Nej. Men liksom när jag fyllde 18 så fick jag körkort. Och då körde jag med mina kompisar till hans fest i Gumbostrand. Och sen så drack jag opium te med honom och han satt alltså i en låtutställning. Och man sa liksom den där pungan allt så. Det kommer jag ihåg mest. Att man, jag var såhär, oh god. Och så liksom satt man såhär och så berättade han om Lemminkäinen. Och vi satt såhär på golvet och så bjöd han såhär te och det var sen opium te.
Ja. Och man
och du
så det gjorde jag alltså på... Det var, där var min ungdomsgård.
Och man såg hur pungsäcken mötte batikfilt. Liksom.
Ja, eller trägolvet.
Herregud.
Att jag menar, det är väl viktigt att det finns vettig kulturpolitik, för annars sitter man där på något golv med och dricker opium till. Liksom. Men,
Vad det låter som så har du varit mer av vind för vågen vad jag har varit kulturellt. Alltså, det finns många grejer att säga. Mest kanske om folk i Nykarleby sen nu när jag flyttat därifrån. Men jag tycker ändå om Nykarleby väldigt mycket och har det nära hjärta. Och kanske just för att det känns ännu idag som en kulturellt livskraftig stad att växa upp i.
Mm.
Och kanske var det högkonjunkturen i 00-talet efter Laman typ, och kanske var det en zeitgeist som hade kommit igång som let gälla då att en småstad är som bäst när Lucia-tärnorna sjunger, försöker sjunga i 2 stämmor, eller när det ordnas parkour i parken, eller en dansgrupp gör någon slags showdance på kulturnatten, att det gav småstaden någonting.
Det låter som en metropol, tycker jag.
Ja, men ett försök till någonting, det räcker ganska långt för en småstad.
Mm.
Känner ni att er uppväxtort är kulturellt livskraftig?
Nej, det kan jag inte säga om Sundsvall alltså.
Döende.
Döende.
Mm.
Mm. Ja, men däremot hade jag ju tack och lov ett hem som jag växte upp i där kulturen fanns.
Ja, du fick det hemifrån.
Jag fick det hemifrån. Vi hade böcker och vi gick på teater och så vidare.
Det ska man ju inte underskatta, nej.
Nej, men det kan jag väl kanske säga också alltså, att det hade jag. Men jag kommer ju från, alltså egentligen, jag har ju vuxit upp i Borgå.
Mm.
Och Borgå har väl haft någon form av, nu hade vi ju några ungdomsgårdar och sånt här. Jag bara aldrig gick dit. Jag stod utanför, rökte och spottade säkert. Jag har ju inte varit så snäll när jag var...
Pahis.
Jag var ju en pahis.
Ja, men Sundsvall...
Säg.
Nej, men att Sundsvall var ju liksom en skitstad utan hopp. Om det nu kanske fortfarande är. Men det känns som att det ungdomar höll på med, kanske jag också, det var väl typ att, vad heter det, vandalisera saker, påfa bensin.
Ja.
Mm. Och eventuellt fick man tag på hembränt.
Ja. Ja. Men jag tycker det var så rojsigt att, om man tar det hela Östnyland, så att jag menar, jag var vind för våg, satt i Örbaksfampo.
Mm.
Men liksom, det var också för att jag tycker att det är ganska rojsigt i Nyland. Eller säga, Västnyland är väl också ganska rojsigt.
Mm.
Och det där, om man talar om så här, den problematiska landsbygden, jag har tänkt ganska mycket på det.
Mm.
För jag undrar ibland varför. Det verkar som att, när man säger Jakobstad, men så här, Österbotten har ju extremt mycket författare, musiker.
Mm-hmm.
Alltså, ni är så duktiga.
Ja.
Ja, men bara liksom, du kommer ju därifrån, Joel. Mm. Du är ju musiker, du är skådespelare. Alltså, mm.
att ni bara... Renässansmänniska.
Nej, men att ta in alla liksom, som är i sällskap. Ellen Strömberg, Augustprisvinnare hemma från Jakobstad. Joda. Och det här är det stött så blött som något. Alltså, att varför kommer det så mycket kultur?
Vad har vi i vattnet där?
Men jag tror alltså att det här kan vara en del av det. Att man har på något sätt... Alltså, det finns kulturpolitik i kommunalpolitiken.
Ja, det håller jag faktiskt med om, tror jag. Och jag tror att det är hotat också där uppe. Det är svårt att just det är svårt att fund the arts idag. Mm. Ett förslag har förts fram i Raseborg under föregående vecka om en sparåtgärd som gör gällande att en massa kärningar i överhuvudtaget i kommunen. De är tydligen i ekonomiskt trångmål.
Ja, alla är väl.
Ja, det är pissigt nu. Mm. Men kärningar i kulturen, det här specifika förslaget då för fram kärningar i kulturen i kommunen. Typ hela kulturen. Det gäller främst då i de mindre orterna i Raseborg. Biblioteken i Tenala, Svartå och Bromar skulle ersättas med bokbuss. Mm. Ungdomsgårdarna i Svartå, Tenala och Pojo skulle stängas. Kulturunderstöd skulle inte alls betalas ut 2026 till en massa föreningar. Vilket innebär nedlagd verksamhet. För kommunen är den främsta finansiären. Idrottsverksamhet för seniorer skulle begränsas. En plan för kulturfostran för barn skulle slopas.
Alltså förlåt att gå på barn och åldring. Alltså jag tycker det är så fult.
Fy fan.
Vedertagna scener som Karelia och Tryckis skulle få indragna stöd, vilket att de skulle sätta dem i...
Jo, väl gör att de inte kan fortsätta. Alltså nu är det ju jättesorgligt.
Och sen, jag vet inte vad vevstugan i Svartå är.
Det låter
men,
bra.
Men enligt den här planen då skulle den integreras med en stuga i Karis. Och det låter ju helt för jävligt. Alltså låt den vara i Svartå.
Måste de fatta i Karis?
Ja, så måste de fatta i Karis för att veva. Alltså det finns i det här ena förslaget som har tagits fram då. Och de här sparåtgärderna skulle då ta död på väldigt mycket kultur i Raseborgs kommun. På riktigt ta död på den. Mm. Och samarbetsförhandlingarna har då påbörjats i kommunen och kommer pågå ett tag, så vi vet inte helt hur det blir ännu.
Men jag läste om att förslaget fick någon sån här ny... Alltså de hade ett möte.
Ja.
Och de ska inte ta bort så mycket.
Som jag förstått det så är det inte ännu helt klart.
Det är inte ännu helt klart.
Nej.
Jag tänker ändå bara att liksom för att kanske tydligheten skulle säga att det är inte den där största summan de pratar om. Eller är det så att de ännu sitter och funderar kring det här?
Så har jag förstått att de ännu sitter och funderar på det.
Och jag vill bara säga alltså att hur mycket pengar det sen ändå blir i slutet, eller hur lite det blir, hur mycket sparåtgärder man gör, så att man ens täcks för att sådana sån här tycker jag är skamligt.
Ja, och sen alltså det var fulla summan var väl 700 000 euro över 2 år. Och det är ändå någon slags, vi snackar en väldigt liten del av själva nettoutkomsterna i kommunen. Alltså det är inte en jättestor inbesparing egentligen, men det tar död på väldigt mycket mer än vad det sparar in. Men det har sin orsak, men vi kommer till det.
Okay.
I en opinionstext i Ny Tid skriver Janne Vass om hur det här då gissningsvis ska göra Raseborg till Finlands mest kulturfientliga kommun. Och det finns väl ingen annan kommun som ska frivilligt göra en sån här åtgärd. Alltså nuka kulturen. Spara i allt som är då dyrt och heligt. Det som är heligt då. Och pinpointa unga och seniorer som du sa. Och spara just från deras livskvalitet. Det gör väl inga politiker med lite självbevarelsedrift. Alltså man vågar ju inte. Nej. Man nämns inte. Men det förslaget då påstår inte på något vis i sig självt vara bra. Alltså själva förslaget vet att det är dåligt. Det låtsas inte alls.
Mm. Men det vi måste spara.
Ja, det finns konsekvensbedömningar i den här. Först så kommer det så här, vi sparar i det här kapitlet. Det skulle leda till det här. Och sen konsekvensbedömningar under det. Och så fanns det de olika kategorierna. Ja. Och i de här konsekvensbedömningarna så skrivs det med ganska dyster ton om varför den ena insatsen efter den andra skulle vara helt shit. Alltså den tror inte på sig själv.
Spännande. Ja.
Så, och Vass menar, och jag menar också att det här förslaget då är mer som en varning om vad som händer när kommunen blir underresurserad statligt. Och hur det ser ut, hur det börjar se ut när man sparar in på allting som inte då lagstadgat minimum. För lagstadgat minimum är hälsovård och lappa vägar och skolor.
Ja.
Kulturen är inte lagstadgat. Så de har alltså sparat allt som man får. Och då börjar det se ut så här. Det är liksom det här förslaget. Är min tolkning av det. Jag är inte jätte beläst i de här, jag har läst liksom någon slags fullmäktige, eller den här, det här förslaget, och det ser ju det är ett styltigt text och sådär. Så allt det här då, bibliotekstjänster som inte fordon, satsningar för ungdomars hälsa, konditionssalar för seniorer, den här jävla vävstugan, det är alltså inte då lagstadgat minimum.
Så den där vävstugan har jag märkt att du...
den här, det är en stor så, grej här. Nej men det är så sparka neråt på vävstugan i Svartå.
Att låt den var sparka ner.
Ja, vad har den gjort?
Ja,
den
kan där, vi bara få väva lite?
Och kostar sådär 60 euro i månaden, vet jag. Alltså den är så billig. Låt den vara. Så det känns som sparka neråt.
Mm. Man måste förstå det här också, för du var inne på att det nästan är som att de försöker visa att så här illa kan det gå.
Ja.
Är det liksom det som är pointen?
En motståndare till det här lagstadgat minimum eller kultur i kommunen skulle då kunna kanske, eller för den delen då en realist kanske, skulle då kunna påstå att konst och kultur är någonting som bör finnas utanför en kommuns jurisdiktion. Alltså, vi ska lappa vägar, vi ska bota sjuka, vi ska kanske ha ett fotislag som hålls i ligan. Mm. Och folk är sjuka, våra vägar är skit och vårt fotislag går dåligt, så vi måste fokusera på det nu. Alltså en slags kultur som är lyxvara då.
Ja, den här jävla skiten.
Ja, man kan, alltså, det är inte en ovanlig take.
Nej.
Så jag kan förstå hur det kan finnas. Jag håller med, det finns säkert sådana politiker. Ja. Och i Raseborg.
Det här har man gjort i Norrköping i Sverige.
Ja.
Där man la ner kulturförvaltningen.
Ja, just det.
Tog bort kultur- och fritidschefen och så startade man det här som de kallade ett superkontor.
Ja.
Alltså det är så galet.
Ja.
Och man sålde väl av symfoniorkestern typ också. Ja. Som nu en hotellkedja äger, tror jag.
Nej, är det sant?
Jag tror att det är så faktiskt.
Det är privatfinansiär.
Det är en privatfinansiär som har hand om det.
Stadens symfoniorkester. Jesus Christ. Eller regionens.
Ja, det är regionens. Mm.
Som konstnär börjar man bli riktigt jävla trött på att försvara konstens nytta i ett samhälle.
Mm.
Alltså det är det tröttaste, det mest slitna som finns.
Men jag orkar inte säga de där argumenterna liksom.
Nej.
Inom kommuner stöds ju enbart sån kultur som har uppenbar nytta.
Mm.
Så i det här fallet tycker jag att man inte ens måste gå dit. Alltså varför min konst är bra för en kommun, det behöver inte gå in på. För det finns kultur som, alltså det är bevisat att det är bra, hälsofrämjande att sjunga i kör. Det är bra för ungdomar att röra på sig i en danskurs. Det är viktigt att de går till ett bibliotek och läser böcker. Alltså alla vet det här, så de argumenten behövs inte här i kommunpolitisk kontext.
Mm.
För det är ingenting stöd som inte har uppenbar verkan.
Nej. Ja, men det är ju det här med, det var därför jag nämnde tillväxt förut bara också.
Ja, alltså, för det är här, pengar.
Det är pengar, om vi kan, för det är det vi kan mäta i. Och vad fan ska vi göra för kultur då? Blir ju frågan.
Ja, precis.
Ja.
Ja, men alltså de exemplen finns ju där. Alltså, jag vet inte varför jag fastnar på den här vävstugan, men jag kan se hur den kan vara viktig för en kommuns dragningskraft.
Mm. Jag blir glad när du pratar om vävstugan.
Och samma med ungdomskvällar. Ska jag flytta till Pujo? Vad ska min ungdom göra där? Finns det en ungdomsgård? Alltså sånt liksom, tillväxt. Eller ska vi bor i Pujo, ska vi skaffa barn? Vad ska ungen göra här då? Ska den sitta på en buss hela tiden in till Karis?
Joel, men mitt barn får inte ens väva.
Ja.
Jag tänker inte på det.
Hur blir det med mattorna då?
Jag behöver mattor. Ior Bock behöver matta.
Och så här, på tal om trötta grejer och slitna citat. Det här är det tröttaste som finns. Jag hatar att dra det. Och för det är inte heller verifierat. Men tyvärr tycker jag det är aktuellt att nämna det Churchill-citatet. När han fick frågan ifall konst och kultur skulle kära sig för att stödja krigsinsatsen. Så lär han ju då ha svara, then what would we be fighting for? Alltså vad skulle vi kämpa för då?
Åh, man börjar ju nästan att gråta.
Ja, du har hört det, Vega, för mycket säkert.
Ja.
Mm. Vad ska vi slåss för då om inte vi har kulturen kvar?
Mm.
Jag tycker att det finns relevans i det. Jag har också ett annat citat, det är lite längre, jag läser det gärna. Det är just från den här Raseborgs kultur- och fritidsnämnds budget.
Jag tror det var Churchill igen.
Det här är från det här tråkiga pappret då.
Ja.
Raseborgs kultur- och fritidsnämnds budget och ekonomiplan 2026-2028. Jag läser specifikt från konsekvensbedömningen för kärandet i ungdomsverksamheten. Och det lyder så här, med några förändringar. Minskandet av ungdomsverksamheten från nuvarande omfattning till att omfatta endast ungdomsgårdar i Karis och Ekenäs, alltså de skulle ta bort
allt annat
smått, innebär att ungdomar i Tenala, Svartå och Pujo har mycket svårare att söka sig till ungdomsgårdarna. Detta minskar på ungdomarnas utbud på tillgängliga fritidsaktiviteter. Föreningarna erbjuder barn och unga möjlighet till fritidssysselsättningar. Och verksamhetsförutsättningarna är långt beroende av det understöd föreningarna får, till exempel av staden.
Mm.
Om staden inte längre utbetalar föreningsstöd kan det leda till att föreningar inte längre kan erbjuda meningsfull sysselsättning åt barn och unga, vilket i sin tur försämrar barn och ungas möjlighet att delta i verksamheten eftersom alla familjer inte har ekonomiska resurser. Det här står i samma papper som påstår att det ska skäras i.
Efter det är så här, om jag skjuter dig så kan du dö.
Alltså, nej, det här pappret säger vi
skjuter dig och då dör du.
Det här pappret säger vi föreslår att vi skjuter dig och det leder till katastrofala konsekvenser som död. Alltså, i samma papper säger de vi vill göra det här och här varför vi inte ska göra det.
Mm.
Det är därför jag menar att den har liksom någon slags agenda. Det känns alltså i en kommunalpolitisk kontext som att det är en liten trojansk häst.
Ja.
Och i buken på den finns ett uppenbart missnöje med nedkärningspolitiken ovanifrån.
Mm.
Just det här att nej, men vi kär i allting som vi får kära i då. Hur kommer det se ut?
Kanske jag ändrar mig nu.
Ja.
Ja, alltså det är faktiskt så att den här kulturchefen är sur.
Det finns i samma papper. Mm. Det är liksom
jag ska visa
här. Nu ska jag visa era jävlar. Mm. Nu stänger vi allt.
Jag får liksom känslan av att det som har skrivit det här förslaget ändå backar kulturens existens inom det kommunala.
Mm.
Jag har den känslan. Mm. Annars skulle inte man skriva sådär. Och för att genomföra det här då så verkar de hålla kulturen lite gisslan.
Mm.
Det vet inte jag vad jag tycker om. Alltså, nej, men vi kör bort det då. Hoppas att någon lyssnar.
Ja. Ja.
Sådär.
Och ingen kommer lyssna.
Nej,
men nu lyssnar de ju.
Sällskapet plockar upp det. Men jag är rädd för att det är en sån gambit. Om man spelar roulette med kulturen så hamnar bollen på svart och inte på rött. Liksom.
Ja.
Jag tror inte att folk bryr sig så mycket. Mm. Jag är ingen kommunalpolitiker, det märker ni. Och jag vill inte heller påstå att jag vet vad Raseborg ska göra med sina pengar eller sin brist på dem. Men jag vet att The Hyllning behövde sin kommun då. Och jag behövde mitt garageband så att jag kunde sitta här idag. Och jag vet att unga nu behöver liknande saker som jag gjorde då. Och jag tror att de som har skrivit det här förslaget, Raseborg, vet det också.
Mm. Med dessa ord säger vi tack till dig, Joel Forsbacka.
Tack.
Tack, Vega Arsten.
Ja.
Jag heter Kies Fetihin och det här är Sällskapet.
Tack till dig.
Hej då.